ska väl börja med att säga lite grann om min kompetens i det här ärendet. Jag gjorde det förra gången, men jag får upprepa det. Jag är alltså från början läkare och har också disputerat i anatomi en gång i världen. Så jag är väl förtrogen med forskning och vetenskaplig argumentering. Det om det. Förra gången alltså gick vi igenom lite grann om livets början. Hur svårt det är för slumpen att göra en första cell att utgå ifrån. Idag ska vi istället ägna oss åt arternas uppkomst, och det är en lite svårare uppgift. Därför att det är på ett sätt ganska lätt att formulera hur omöjligt det är att göra en första cell. Också den mest intensiva evolutionist, anhängare av utvecklingsläran, blir lite lågmäld när man kommer in på frågan om den första cellen som man ska utgå ifrån. Därför att alla vet hur hopplös den frågan är. Men diskussion och debatt blir det däremot mera intensivt när vi kommer in på hur sedan den tänkta första cellen utvecklas till dig och mig. Darwin gav ut sin berömda bok för 150 år sedan, i november 1859. Och han hade åkt jorden runt med ett fartyg som heter Beagle, och han hade gjort sina ursprungliga iakttagelser framförallt på Galapagosöarna. Där han upptäckte att finkarna såg olika ut på olika öar. Och det berodde på att de åt olika föda. Somliga levde på maskar och andra levde på frön och lite hårdare saker. Och allt efter dieten så såg näbben olika ut på olika finkar. Och det menade han var alltså en anpassning till miljön. Han drog den viktiga slutsatsen att det finns en förmåga till anpassning. En biologisk förmåga till anpassning. Sedan så studerade han också nattfjärilar hemma i det sotiga England. Det här var ju i industrialismens barndom då röken lägrade sig över miljön. Och då såg han att vita nattfjärilar som satt på sotiga björkstammar eller på sotiga trädstammar överhuvudtaget, de blev uppätna av fåglar, medan de svarta klarade sig bättre. Och det var återigen en viktig indikation för honom att de kunde bli uppätna allt eftersom de var anpassade till miljön eller inte. Levde man i en svart miljö så gällde det att själv vara svart. Och han menade alltså att svarta överlever och kan sätta barn till världen på ett annat sätt än vita kan i en svart miljö. Och på det sättet så menade han också att en utveckling skulle kunna ske i förhållande till omgivningen. Och tanken var då ytterligare att om vi får en förändrad omgivning, ett förändrat klimat, förändrade förhållanden av olika slag, så skulle också de överleva bäst som också passade bäst in i den nya miljön. Alltså ett sorts ekologiskt samspel kan vi säga. Och så här långt är Darwins hypotes oomtvistlig. Det är inget att säga om detta. Den kapaciteten finns hos biologiska varelser. Men om det är förklaringen till att du och jag sitter här idag, det är en betydligt större fråga. Därför att finkarna, de var fortfarande finkar. Och nattfjärilarna var fortfarande nattfjärilar. De variationer som Darwin studerade, de rörde sig inom artgränserna. Och frågan är, finns det en kapacitet till förändring som går utanför artgränserna? Kan man alltså överskrida gränsen så att man får en helt ny art? Den frågan är fortfarande aktuell. Det är inte lätt att besvara den vare sig åt det ena eller andra hållet. Därför att om vi ska studera evolutionen så rör vi oss inom en rad olika områden. Biologi naturligtvis, fysik, kemi, ekologi. Men vi rör oss också inom sannolikhetskalkyl. Vi behöver kunskap i paleontologi, vilket är detsamma som att man studerar fossil från tidigare epoker av jordens historia, alltså i princip förstenade rester av tidigare levande växter och djur. Men allt det här, det är också historievetenskap. Vi ska försöka komma underfund med vad som har hänt tidigare i jordens historia. Och det sätter stora begränsningar i vår förmåga att komma fram till en säker kunskap. Om vi tar det exemplet, Gustav Vasas äventyr i Dalarna. Det läste du säkert om när du gick i skolan en gång i världen, åtminstone gjorde jag. Detta spännande ämne faller tillbaka på en krönika som var skriven av Peder Schwarz, har det sagt mig. Schwarz kanske han heter. När man har läst den så har man i stort sett samlat all kunskap som finns att få i ärendet. Och hur mycket av den här krönikan som var propaganda och hur mycket som var ren förfalskning, hur mycket som var bluff och hur mycket som var sanning, det är nästan omöjligt att veta. Gustav Vasa kunde ju ha förbättrat storyn avsevärt för att vinna politiska poäng. Det är ju inget konstigt med det. Och inom historievetenskapen så är man ju mycket inställd på det här att man kan bara samla in ett antal iakttagelser, ett antal dokument, studera dem, försöka att utvinna en kunskap ur dem och sedan lägga fram sin tolkning. Sen kan man inte pröva tolkningen. För det är ju annars den normala gången inom naturvetenskap där man kan göra experiment, där man studerar någonting i nutid. Då kommer man fram till en tolkning av insamlade fakta. Men sen gör man nya experiment med utgångspunkt ifrån den tolkningen. för att se om tolkningen var bra eller dålig. Och när man har kommit fram till en korrigerad uppfattning så gör man återigen nya experiment och nya tolkningar. Och hela tiden så på något sätt så kan man zooma in sig på det som förhoppningsvis är en någorlunda korrekt bild av verkligheten. Det kan man alltså inte i en historievetenskap, och i den meningen så blir alla tolkningar när vi nu sysslar med evolutionen. Alla tolkningar blir svåra att göra. Och vi vet inte heller, om vi nu kallar det här för ett pussel, så vet vi heller inte hur många bitar som fattas. För man kan aldrig veta vad det är man inte vet. En enkel och banal sanning. Men om det är ett pussel på 10 000 bitar och vi kanske bara har 40-50 och kan skarva ihop dem på lite olika sätt, så förstår ni, vi kan få olika bilder. Men vem kan säga att jag har den rätta tolkningen? Det kan ingen av oss göra. Eftersom vi inte kan göra mer än att samla in ett första material och dra slutsatser ur det, för att sedan kanske på många punkter inte komma längre, så är det viktigt när vi har ställt fram vår hypotes att om vi har, låt oss säga, 30 iakttagelser som talar för hypotesen och 2 som talar emot, så är de där 2 relativt viktiga. Därför att de är det enda som kan tala om för oss att hypotesen inte stämmer i alla avseenden. Hur mycket det inte stämmer, det kan vi inte veta. Det är svårt att säga. Men de där som talar mot, de måste få väga relativt mycket i vår sammanlagda bedömning. Brytpunkten ligger på många sätt i detta att det finns egentligen bara 2 stora hypoteser att välja på. Det ena är Gud i någon form och det andra är slumpen. Och eftersom det på det här sättet får en väldigt existentiell prägel, så blir också laddningen i våra studier och våra slutsatser ganska stark. Vetenskap, naturvetenskap i synnerhet, utgår ifrån ett filosofiskt system som kallas naturalism. Och i naturalismen så finns bara den verklighet som vi kan se och ta på. Och den formas av krafter som antingen har att göra med naturlagar eller med slump eller med de formande krafter som man talar om när man gör så kallad kaosforskning. Det här senare handlar om att energi strömmar in i ett system, sätter systemet i rörelse och därmed skapar strukturer. Och den viktigaste, enklaste modellen för det här, det är vädret. Solljuset flödar in med värme och energi. Och det värmer upp luften och luften börjar röra på sig. Vi får virvlar och lågtryck och högtryck och vad det är. Och de här virvlarna utgör då en struktur som skapas av ett energiflöde. Men det är fortfarande alltså inom den givna naturens gränser. När man söker en naturlig förklaring så vill man ha alltså en förklaring som stämmer överens med naturalismens förutsättningar. Och då är det ovetenskapligt att blanda in Gud i sammanhanget. Vi tänker oss att du skriver en doktorsavhandling i kirurgi. Du har hittat på ett alldeles nytt knep att operera. Och du kan bevisa hur mycket fortare dina patienter blir friska än andra patienter och hur bra de blir och hur fint det blir. Och så skriver du på slutet, Gud är god, skriver du som sista rad. Det spelar ingen roll hur bra din avhandling är. Du kommer att få äta upp den där meningen många gånger under disputationen. Därför att det är ovetenskapligt att skriva så. Och det är ju ingenting man har bevisat, utan det är ett antagande som man utgår ifrån. Därför att om vi ska blanda in Gud i vårt vetenskapande så har vi en obekant faktor som vi aldrig kan bestämma. Och sådana vill man inte ha. Utan då är det bättre att man säger från början att vi bryr oss inte om Gud. Han får inte vara med. Utan det är ovetenskapligt. Med ett vetenskapligt betraktelsesätt så säger man idag om de luckor, de svårigheter som finns inom evolutionen, evolutionismen, så säger man att det kommer att lösa sig med mer forskning. Det finns en förklaring, men vi har den inte ännu. Det är ovetenskapligt att blanda in Gud. Och den som är troende säger däremot om de punkter där man kör fast att det här är så komplexa grejer så det är klart att det är Guds finger som har varit framme. Och där kör man i regel fast. Där bryter sig åsikterna. Och det är ju inte alltid så att en naturlig förklaring behöver utesluta Gud. Jag tycker om det här exemplet med Benjamin Franklin. Jag hade honom uppe förra gången och jag tar upp honom igen. Han bevisade att åskan berodde på statisk elektricitet i molnen. Och det gjorde han genom att dra upp en pappersdrake i ett åskmoln. Att han överlevde tycker jag var Guds nåd i kvadrat. Han borde fått en åsksmäll rätt i näven när han höll i det där snöret. Men nu kunde han i alla fall dra gnistor ur snöret. Och därmed visa att det var ingen gud som blixtrade utan det var statisk elektricitet. Men varför Gud inte skulle kunna uttrycka sig med statisk elektricitet, det är ju frågan. En naturlig förklaring behöver ju inte utesluta en övernaturlig. Så att här finns en fiendskap i tolkningarna som på många sätt är omotiverad. Darwin hade alltså gjort iakttagelser som att det fanns en anpassningsbarhet hos biologiska varelser. Och de varelser han studerade, de ändrade alltså inte sin art. När man kom fram på 1940-talet så blev det här en lite besvärande omständighet. Därför att Man hade då så pass mycket kunskap inom både växt- och djuravel, växtförädling och djuravel, att man hade sett att det går att göra stora variationer och ändå behålla samma art. Jag såg en liten hund när jag gick hit. Den var så liten som man kunde stoppa den i fickan. Och jag tänkte att det är lustigt ändå så vargarna kan se ut. Och omvänt kan man ju göra sådana som ser ut som en liten häst. Och det är fortfarande hundar. Och de känner igen varandra som hundar, de gläfser åt varann. Om det nu beror på lukten eller vad det är. Vid det här laget så hade man också goda kunskaper i genetik, alltså arvslära. Mendels lagar som upptäcktes ungefär samtidigt som Darwin formulerade sin hypotes. De hade legat länge gömda undan men hade återupptäckts av andra. Och nu visste man ungefär vad arvsmekanismerna handlade om. Och då ville man ta ställning till hur ska vi nu bära oss åt, hur ska vi resonera för att fånga upp det här med att det har uppstått nya arter. Och då kom man att formulera det som kom att kallas för neodarwinism eller nydarwinism. Därför att då sa man så här att nya arter förutsätter att vi också får så kraftigt ändrade arvsanlag att vi går över artgränsen. Och till det fordras i princip en eller flera mutationer, alltså ordentligt förändrade arvsanlag. Inte bara att man renodlar vissa arvsanlag som finns så att säga inom variationsrikedomen i en och samma art, utan att man nu tänker sig en större förändring av arvsmassan. Och den vill man då knyta till mutationer som i sin tur alltså innebär att man förändrar de DNA-molekyler som arvsmassan utgörs av. Det vanligaste exempel som brukar anföras som stöd för en evolution, det är detta att vi med flitigt användande av antibiotika odlar fram resistenta bakterier. Men om vi skaffar oss resistenta stafylokocker så är det likväl stafylokocker. Det blir inte pseudomonas eller spirocheter, utan det är fortfarande stafylokocker. Och tar vi bort antibiotika så uppträder det så småningom också arvtagare till de resistenta stafylokockerna som är känsliga på nytt för antibiotika. Så att det är fortfarande lika likt Darwin och hans finkar. Ett annat stöd som fungerar lite bättre för evolutionen, det är detta att man kan låna gener. Ni vet, om man vill ha tomater som ser friska ut i 4 månader, fast de ligger inte ligger i kylen, så kanske man kan låna någon gen ifrån en sill eller från någon buske eller från, någon mask eller något. Och så planterar man in den och vips så ser tomaterna läckra ut. Och det är ju på det här sättet som man jobbar när man genmodifierar olika växter. För att få en gröda som kanske är mer resistent mot ohyra. Och det fungerar ju så långt. kan man alltså tänka sig att förändrade gener också kan betyda förändrad arvsmassa som fungerar. Men fortfarande så rör vi oss med samma art. Tomaterna är fortfarande tomater och den genmodifierade majsen är fortfarande majs. Ett tredje stöd som brukar åberopas består i de fossiler som man kan finna i avlagrade bergarter. När vi talar om bergarter så finns det ju dels vulkaniskt berg. Och den innehåller inga fossiler. Men så finns det också avlagrat berg, alltså stoft som har fallit ut i vatten och packats på botten och där det också har lagrats in olika djur och växter som förstenats och därmed konserverats för eftervärlden. Och när man studerar de här fossilerna och man har hittat hundratals miljoner fossiler, påstås det. Så att det här är en verksamhet som man har bedrivit väldigt grundligt. Då hittar man en rikedom av arter. Många arter som vi inte har idag. De berömda dinosaurierna hör ju dit bland annat. Och då har man försökt att åldersbestämma de här olika lagren av avlagrat berg. Hur gamla är de? När dyker de levande varelserna upp på vår jord? Och då talar man ibland om en evolutionens Big Bang. Därför att ungefär 500 miljoner år före oss så dyker det plötsligt upp i det avlagrade berget. I Kambrium dyker det upp en mängd arter. Plötsligt. Och utan några synliga förstadier. Det är en stor rikedom och många av de arterna som då dyker upp, de finns kvar sen under lång tid framåt. Vi ska återkomma till fossilerna strax. Men som jag sa förut, vi måste också fokusera lite grann på det som talar emot. Därför att det är vår enda möjlighet att pröva hypotesen. Lustigt nog är det så här att i dina och mina celler så finns det reparationsenheter för mutationer. Därför att när vi sitter här så träffas vi till exempel av kosmisk strålning. Och det kan hända att det orsakar en eller annan mutation i din kropp. Någon cell någonstans. Då rycker snabbt brandkåren ut. Och förhoppningsvis repareras mutationen. Och det är ju lite lustigt om mutationen är vägen till utveckling, så är det ju lustigt att den samtidigt har skapat ett hinder för utveckling. Det är inget bevis emot, men det är i alla fall en intressant tanke. Men det andra är detta att man har studerat också sådana arter som förökar sig snabbt. Och det är framförallt bakterier och mikrober. Och hur man än påverkar dem så behåller de, så stannar de inom artgränserna. Och om de förökar sig snabbt så har man ju ändå en möjlighet att få fram ganska många generationer. Man har jobbat mycket med mutationer sen neodarwinismen formulerades på 1940-talet. Och det går inte att säga att de alltid är skadliga. Men de som inte är obetydliga är i mycket hög utsträckning skadliga och skapar en avkomma som inte är mer livsduglig och som inte kan vinna poäng i kampen för tillvaron utan som snarare skulle duka under. Jag står här med Richard Dawkins illusionen om Gud. Jag läste någonstans en författare som betecknade Richard Dawkins som ateismens mest svavelosande väckelsepredikant. Han har en väldigt speciell stil. Det jag vill peka på när jag nu läser några rader ur hans bok är att han har övergett tanken på att slumpen skapar mutationer som för utvecklingen vidare. Utan han formulerar det naturliga urvalet som den enda mekanismen. Jag läser. Den statistiska osannolikheten för fenomen som Euplektellas skelett är det centrala problem som alla teorier om livet måste lösa. Ju större den statistiska osannolikheten är, desto mindre trovärdig är slumpen som lösning. Det är just vad ordet osannolik betyder. Men de rivaliserande lösningarna på osannolikhetens gåta är inte design, alltså Gud, och slump, som det felaktigt antyds. Det är design och naturligt urval. Slumpen är ingen lösning med de höga nivåer av osannolikhet som vi ser i levande organismer, och det har inte heller någon biolog vid sina sinnens fulla bruk någonsin sagt. Han påstår alltså att alla biologer, eller nästan alla, inte är vid sina sinnens fulla bruk. Och lite längre ner. Intelligent design är behäftad med exakt samma invändning som slumpen. Den är helt enkelt inte en trovärdig lösning på den statistiska osannolikhetens gåta. Och ju större osannolikheten är, desto mer osannolik blir intelligent design. I klart dagsljus visar den sig fördubbla problemet. Än en gång beror det på att designern själv omedelbart reser det större problemet om sin egen uppkomst. Var kommer Gud ifrån? Han menar alltså att naturligt urval är den enda mekanismen. Och då har vi alltså kommit till samma punkt som när man avlar fram olika hundraser. Man jobbar alltså med den arvsmassa som finns och driver fram olika och menar att kampen för tillvaron driver fram olika individer och så småningom även olika arter. Med mutationer kan man göra många lustiga saker. Den övre insekten på de här bilderna, den här bilden, är en vanlig bananfluga. Den är ju alla genetikers älskling. Den nedanför är en fyrvingad bananfluga. Den har man skapat ur en rad, man har gjort mutationer i en rad bananflugor. Sen har man valt ut 3 stycken på olika sätt förändrade bananflugor och parat dem med varandra och fått fram den här fyrvingade pjäsen. Problemet med den är att den kan inte flyga och den kan inte para sig. Och den har inte uppkommit inom naturligt urval. Men man kan ändra på den och den är fortfarande bananfluga med 4 vingar. Och det säger kanske lite grann om hur långt man kan sträcka sig med mycket ansträngning. De celler som du och jag har i våra kroppar, de kan vi likna, eller arvsmassan i en enda cell kan vi likna vid ett uppslagsverk, Nationalencyklopedin eller något liknande. Och om vi ska omvandla det uppslagsverket i data, text, sätta det på en hårddisk, så kommer du att behöva ungefär 3 terabyte. En riktigt stor hårddisk idag rymmer 1 terabyte. Och det är ju alldeles fantastiskt att man kan klämma ihop så mycket information på ett så litet område. Men vi tänker oss nu att du har ett uppslagsverk. Men det börjar bli gammalt, för det blir ju uppslagsverk efter ett tag. Och så ska vi uppdatera det, göra det modernare. Och vi gör det genom att låta tryckfelsnisse gå lös på texten. Det ska mycket till för att du ska få ett bättre uppslagsverk på det sättet. Och det är kanske en grov bild. Men det är lite grann en bild av vad vi talar om när vi kommer in på de här frågorna om mutation och naturligt urval. När man studerar fossilerna så är de flesta överens idag om att det råder en brist på mellanformer. Darwin menade att små förändringar av den typ som han hade sett hos finkarna med tiden skulle kunna läggas i andra små förändringar och andra små förändringar som till sist gjorde att vi fick en ny art. Då skulle man i fossilmönstret se flytande övergångar mellan en art och en annan. Det gör man inte. Det är däremot inte så att det inte finns mellanformer. Det gör det. Men de flesta är överens om att mellanformerna är färre till antalet än man skulle önska och förvänta. Och det är inte alltid så lätt att veta vad en mellanform är. Vi tänker så här. En schimpans har en hjärnvolym på ungefär 450 kubikcentimeter. Och du har ungefär någonstans mellan 1300 och 1400. Kvinnor har något mindre hjärnvolym, vilket brukar motiveras med att det inte är mängden det beror på. Men vi tänker oss att du letar någonstans i Afrika, för där letar de flesta, efter någon förfader till människan. Och så hittar du en skalle. Och den har hjärnvolymen 800 milliliter. Jippi! Din lycka är gjord. Du har hittat en mellanform. Ja, men det är inte säkert att du har det. Det kanske var en apa med 800 milliliter. En som inte har uppstått ur någon annan med mindre järnvolym och inte gett upphov till någon med större. Det återstår att bevisa att det du hittat är en mellanform. Och det det är en viktig sak, därför att om vi skulle ha en ivrigt pågående utveckling, så skulle vi också kunna se oss omkring i växt- och djurvärlden idag och säga, åh, där har vi en mellanform. Jag läste någon gång en kommentar om att någon som sa att jag har hittat den felande länken mellan apa och civiliserad människa. Det är vi. Så vem vet, du och jag kanske är en mellanform. Vad menar jag med mellanform? Jo, om vi räknar med slumpmässigt uppståndna variationer. Till exempel att vi får en sån här fyrvingad fluga som inte kan flyga. Så har vi, kan vi peka på den som en mellanform. Den kommer inte att utveckla sig till någonting. Men om slumpen kan få härja fritt bland arvsanlagen, så skulle vi kunna se en ko med vingar som står och betar ut på fältet. Vi skulle kunna se en fembent häst. Eller Odens häst var väl hade åtta ben, eller hur mycket var det han hade. Det spelar ingen roll. Men vi skulle alltså se olika varelser som har fått en förändring av sin arvsmassa, en förändring som inte betyder någonting för utvecklingen. Men vi ser inte det. För vi tänker ofta att utvecklingen, ja, den går ju uppåt. Ja, det kan den ju inte göra om flertalet mutationer är skadliga. Då går den ju snarare neråt. Eller åt sidan. Och det skulle vi se också i dagens djur- och växtvärld. När vi talar om fossiler så finns det många osäkra faktorer. Vi vet inte hur det avlagrade berget har bildats. Om vi räknar med 500 miljoner år, så har mycket avlagrat berg så sakta producerats genom stoft som fallit ut på havsbottnar och sjöbottnar och vad det kan vara. Men om det faller ut tillräckligt sakta, så blir det inga fossiler. För om du tänker att du lägger en död fisk på botten, och så tar det 100 år att täcka den där med stoft. Ja, den har ju ruttnat för länge sedan. Möjligen finns benen kvar, men antagligen har skelettet spolats bort i olika bitar. Detta med att kunna hitta en hel organism blir mindre sannolikt. Alltså har kanske det här berget bildats relativt fort. Det vet vi inte. De riktiga kreationisterna, de menar ju att allt avlagrat fossilförande berg uppstod vid syndafloden. Jag ställer mig lite tveksam till den tolkningen. Men det finns alltså de som drar den slutsatsen. Det finns en bestämd ordning på de här lagren som man vill återfinna. Men ibland ligger lagren i fel ordning. Och det skapar också en hel del huvudbry. Ibland ser man organismer som ligger i fel lager. Alltså, låt oss säga, däggdjur som dyker upp många hundra miljoner år innan däggdjur ska dyka upp och så vidare. Och det gör också att man blir osäker i tolkningarna. Sen finns det också något som kallas för polystrata fossiler. Det är alltså fossiler som står rätt upp och ner och som återfinns i en lång rad lager på samma gång. Det är ofta trädstammar som på den här bilden. Det syns inte särskilt väl i så ljust som det är här nu, men ni kan se att det finns en liten vit markering där som talar om hur lång en meter är på den här bilden. Så det är en trädstam som alltså täcker väldigt många lager på en gång. Och det enda man kan säga om just de lagren är att de måste ha bildats ungefär samtidigt. För annars skulle trädstammen ha ruttnat och lösts upp. Vidare finns det, när vi talar om fossiler också, massgravar med väldiga anhopningar av fossiler som tydligen har bildats under stark turbulens och i ett och samma sammanhang. Allt det här betyder ju alltså att vi svävar i stor okunnighet om väldigt mycket. Och det finns alltså skäl att säga emot de som påstår att utvecklingsläran är det allra mest bevisade i denna värld. Någonting som inte får eller kan ifrågasättas. För att det finns en hel del tveksamheter. När vi nu tänker oss ändå en utveckling från encelliga organismer till dig och mig, så vet vi att de encelliga varelserna, de förökar sig genom celldelning. Och den tekniken följer ju med en bit upp i djurserien. Men plötsligt, utan föregående varning, så dyker den sexuella fortplantningen upp. Och det är ju ett väldigt kliv i utvecklingen. Därför att nu ska det plötsligt till en hane och en hona med speciella organ. Och de ska bilda könsceller med halv uppsättning av kromosomer. Så det är ju alltså en väldig innovation som plötsligt dyker upp utan några mellanformer, vad vi känner till. Och hur utvecklingen har tagit det klivet, det är svårt att precisera. Det får bli ytterligare ett frågetecken i marginalen för oss. Sen finns det en annan tröskel som jag också vill få peka på. Och det är att vi tänker oss att vi gör en ny art ur en gammal. Du har en duva och plötsligt så har du en hackspett istället. Och det är frågan, vem ska den hackspetten para sig med? Det behövs ju en herr hackspett och en fru hackspett. På samma plats, vid samma tidpunkt och samma art. Det kanske är så att den nya arten kan para sig med sin ursprungsart. Ja, gärna det. Artgränserna följer inte alltid med frågan om vem som kan para sig med vem och få avkomma. Men då riskerar ju istället de här nya härliga arvsanlagen som gjorde hackspetten till en duva att försvinna. Så att de späds ut i en stor pool av gener, av arvsanlag. Det här tangerar nu lite grann ett fenomen som kommit in i debatten på senare år och som kallas för intelligent design. Det handlar om personer som velat komma bort ifrån knytningen till Bibeln eller till religion överhuvudtaget, utan där man istället vill så vetenskapligt som man kan resonera sig fram till vad slumpen kan och vad slumpen inte kan. Därför att om man kan peka på en företeelse eller många och säga detta kan inte slumpen, det är omöjligt, så ligger ju i förlängningen ändå tanken att det måste finnas antingen en formande kraft som vi inte känner eller en gud. I det sammanhanget så finns det ett begrepp som kallas för irreducible complexity, alltså en komplexitet som inte kan reduceras. Fenomenet formulerades av en man som heter Michael Behe, och han ställde fram en råttfälla. Ni vet, en sån där med fjäder som smäller till. Och så säger han så här, att den består av en fjäder och ett bete och en grej som man gillar upp det hela med och plus några andra grejer. Och så säger han, vilken grej man än tar bort ifrån den här råttfällan så fungerar den inte längre som råttfälla. Och så menar han att det finns många organ eller många förvandlingar som på det här sättet består av flera av varandra oberoende komponenter. Och inte förrän alla finns på plats så har individen en chans att till bättre överlevnad eller bättre förmåga att sätta barn till världen än andra varelser av liknande slag. Och vi kan ju tillämpa nu den här principen på frågan om man kan göra en hackspett av en duva. Jag vet inte så hemskt mycket om hackspettar, men i alla fall så tycker jag att om jag skulle hacka så där så skulle jag få hjärnskakning. Och jag föreställer mig att det också gäller för duvor, men jag vet inte. Det kan hända jag fel. Men vi kanske ändå kan sätta in det som ett önskemål. Att den nya arten ska ha någon sorts skydd för hjärnskakning. Vidare så ska hackspetten ha särskilda fötter. En stjärt att ta spjärn med. En näbb som duger att hacka med. Den ska ha en tunga. Hackspetten har en tunga som man kan slänga in i hålet och fiska ut insekter med. Och den behöver också ordentliga halsmuskler. Och det är ju inte förrän åtminstone det mesta av det här finns på plats som det finns så att säga ett överlevnadsvärde. Och det kanske är ett lite konstruerat exempel, men jag tar det för att ni ska förstå vad jag menar. Om utvecklingen styrs av slumpvisa förändringar av arvsanlagen så ska det många av varandra oberoende slumpar till för att man ska få fram hela detta mönster av faktorer som är oberoende av varandra och som dessutom ska kunna ge tillsammans en fördel i kampen för tillvaron. Och som sagt, när vi har fått en sådan så behövs det en till på samma plats, vid samma tidpunkt och med samma slump. Och det uppfattar jag som ett ganska viktigt argument när vi talar om utveckling. Jag säger inte att frågan är olöslig. Det kanske går att visa med bättre kunskap att jo, det finns ett svar på den här frågan med. Men någonstans där står debatten idag. Diskussionen om utvecklingens vara eller icke vara. Och tyvärr blir det ju ofta så att där sakargumenten tryter så stiger tonläget. Jag hoppas att jag inte har haft allt för högt tonläge själv idag. I så fall så ber jag så mycket om ursäkt. Men nu ska vi gå in och stärka oss med kaffe och kakor och smörgåsar och annat smått och gott. Och sedan kommer vi att ha en samtalsstund för de som vill. Då kompletteringar, frågor och protester ska omhänderhas.